Welcome to a new episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Ottison. Benny talks about diet, exercise, sleep, brain workout, biohacking, and maybe a glass of wine. After the podcast, visit Benny's blog at bennyottison.com. Here we go. Have fun.
Välkomna till ett nytt avsnitt av min podd Feel Good and Have Fun. Detta avsnitt har jag sett fram emot ett bra tag och det handlar om ett av mina favoritämnen. Vi ska prata om ketos, ketoner och ketogenkost. Och enkelt uttryckt så är det en strikt lågkolhydratkost, striktare än till exempel LCHF som du säkert hört om. På svenska sidan Diet Doctor så pratar man om att ketogenkost är särskilt effektiv för att minska överflödigt kroppsfett, minska hunger och förbättra typ 2-diabetes och metabolt syndrom. Och metabolt syndrom är ju något som man tror idag ligger bakom många år av tidens största hälsoproblem och sjukdomar. Och i en enligt mig övermedicinerad värld så är detta med ketogenkost oerhört intressant. På 1177 vidare så kan jag läsa att ketogenkost även kan användas i svensk sjukvård vid till exempel epilepsi när allt annat inom läkemedelsbehandlingen testats. Och det har faktiskt funnits i 100 år. Men som så ofta när något är enkelt och effektivt vid hälsoproblem så kommer det såklart kritiska röster också. Och då kunde jag läsa följande. Ketogenkost är i grunden ingen hälsosam kost för majoriteten av befolkningen, säger Ingrid Larsson som är dietist på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Och hon menar att det finns för lite vetenskapligt stöd, en mängd biverkningar och det är för mycket mättat fett i kosten. Man får för lite vitaminer och mineraler, säger hon vidare. Så det finns en del frågetecken, men de ska vi försöka att räta ut idag. Och jag har tagit hjälp av en person som är partikelfysiker. Han har jobbat med medicinteknik i många år. Han har varit verksam i drygt 20 år inom strålbehandling av cancer. Han har också arbetat med farmakologi, beroendesjukdomar. Han är medgrundare och vd och utvecklare inom ett företag som heter Diversify som bland annat tagit fram en ketonmätare som vi återkommer till. Välkommen Anders Murman.
Tack så mycket Benny. Ursäkta.
Så kul att du var. Vad sa du?
Väldigt kul att vara här.
Ja, det är så kul att du har tagit dig den här tiden för jag vet att du har också annat att göra än att ställa upp min podcast.
Ja, så gärna. Mm.
Har du något förresten att lägga till den här fantastiska presentationen av dig?
Nej, den var jättefin. Tack så mycket. Det stämmer, jag har ägnat hela mitt liv åt medicinteknik inom specialiserad sjukvård. Så jag tror att vi kommer komma in lite grann på det idag också. Lite kopplat till vad du hade i citatet här från Sahlgrenska och vad dietisterna säger och så. Det hoppas jag vi kommer in på lite idag. Men kopplat till intron generellt där så är det väl just, det är sant, ordet ketogen kost kommer ju från epilepsibehandlingen av barn egentligen. Så det är lite olyckligt, men det kan vi också återkomma till.
Just. Och som vi har pratat på innan intervjun här så tänker jag mig att vi lägger ribban på att skapa ett intresse och en nyfikenhet kring det här med ketogen kost och ketos. Så att vi kan väl börja med att, du har ju redan varit inne lite grann på det, men om det går och enkelt att förklara vad ketos är, vad ketogen kost är och vad ketoner är.
Ja, det gör jag jättegärna och jag vill börja med att säga att det har blivit lite olyckligt. Tyvärr så blir det så mytbildningarna sticker iväg och man bara säger starten på ett sånt ord som keto, både i Sverige och i USA och resten av Europa också så har det ju blivit associerat till egentligen två saker. Dels den här ganska extrema ketogena kosten som vi ska återkomma till, men också kopplat till ketoacidos som är den farliga ketosen som drabbar typ 1-diabetiker som inte har någon egen insulinproduktion. Men ketos, eller ketogenesis, är en evolutionärt helt naturlig process som alla människor bär på, där levern delar upp en fettsyra i 3 olika molekyler. Och de tre olika molekylerna kallas för ketonkroppar eller bara ketoner. Så det är ju den normala processen. Det är precis som att vi skulle säga glukos eller säga något annat. Det är ingenting konstigt. Alla människor har någon gång i livet ketonkroppar och alla människor driver någon gång i livet sin kropp ketogent genom att dela upp fettsyror i levern. Så det är inget konstigt. Det är helt naturligt. Det har tyvärr bara blivit mytbildningar kring det. Dels kopplat till det du sa om var det kommer ifrån för epileptikerna, men också kopplat till den farliga delen av det här som är kopplat till typ 1-diabetiker. Och det kan vi förklara senare. Men så där har du ketoser, ketoner och sen då ordet ketogenkost som kommer från epilepsibehandlingar ungefär 40 år tillbaka i världen.
Just. Och vad jag har förstått då så jag är själv inne nu på cirka 18-20 timmars fasta och det blev av en slump från början så gjorde jag en kvällsföreläsning då jag inte hade ätit på 24 timmar och jag berättade det såklart då och en del i publiken där trodde att jag skulle svimma vilken sekund som helst medan jag själv upplevde en superskärpa och nästan gick på overdrive där i sista, fick nästan inte stopp på mig. Så vad är grejen med ketoner alltså, gentemot att drivas av glukos? Jag vet det finns svenska, eller till och med världsmästare i typ schack och poker och sådana saker som försöker att vara i ketos när de ska tävla för att de blir så skärpta. Så vad är skillnaden på att drivas av ketoner och glukos eller kolhydrater?
Ja, det är en jättebra fråga. Den stora skillnaden är ju att man helt enkelt driver både hjärncellernas energisättning och muskelcellernas energisättning egentligen lika bra med en ketonkropp eller med ketoner som med glukos. Och den stora skillnaden är ju att en ketonkropp, beta-hydroxybutyrat då, om jag pratar om den, BHB kommer jag förkorta det med, lite kemi får allt bli. BHB då, som är motsvarigheten till glukosen, den tar sig in i cellen utan att behöva använda ett hormon. Medan glukos behöver hela tiden insulin för att ta sig in. Så insulinet fungerar som en dörröppnare in till en muskelcell eller en hjärncell. Medan BHB, alltså ketonkroppen, den kan gå rakt in. Och där har du den stora skillnaden att du behöver liksom inte hela den här tiden den här dörrvakten i form av insulinet. Och insulinet gör ju också mycket annat som till exempel lagrar in fett. Och insulinet är ett topphormon som det är ganska skönt att slippa och som tar upp kraft så att säga. Så att man, om man tittar på citronsyracykeln, den delen i alla celler, mitokondrierna som producerar den här energin som celler lever av, så har du lite större yield, alltså lite större verkningsgrad när du driver med glukos än med BHB. Men för långlöpare, för schackspelare, för alla möjliga, annat än kanske rena boxare. Så den skillnaden har mycket mindre betydelse. Och på uppsidan så har du den skillnaden att du helt enkelt inte behöver någon insulin. Du har låga, fina blodsockernivåer. Allt är lugnt i kroppen. Liksom. Och du har egentligen inte höga blodfetter heller. Utan det är en väldigt sund och evolutionärt historiskt central del för att driva vår hjärna och våra muskler.
Just det. Då är ju frågan om hur man kommer in i ketos. Det finns en annan sak som jag läste också innan vi kommer in på själva kosten här och hur man kommer in i ketos. Och det är just att kroppen, nu får du rätta mig om jag fel här, men kroppen kan lagra ungefär 2000 kalorier av kolhydrater medan den kan lagra minst 40 000 kalorier av fett. Kan det stämma att vi har så mycket?
Det kan absolut stämma. Du kan nog lagra ännu mer än så tyvärr om du tittar på hur överviktig och fet man kan bli. Men det stämmer. Det går egentligen inte att ladda upp glukogenlager för mer än vad man brukar säga 90 minuters träning, hårdare träning. Alltså löpning eller så. Så att vad du än är för sorts person så fort du har sprungit i 90 minuter, och skidor i 90 minuter eller simmat i 90 minuter. Så därefter så måste kroppen börja se sig om efter andra sätt. Du kan inte kolhydratladda mer än så. På grund av vi kan inte lagra upp glukogen. Det är lite som du vet kraft. Om du inte har något jättestort batteri så kan du liksom bara lagra det du just har ätit senaste dygnet, kan man säga. Så det stämmer.
Just. Då börjar vi att nosa på hur man kommer in i ketos då. Och då har du varit inne på till exempel, ett sätt kan vara att köra stenhårdträning i 90 minuter så har du i princip tagit slut på ditt kolhydratförråd och kommer in i ketos. Kan man säga någonting, eller kan du säga någonting om kosten? Hur kan man tänka kring kosten?
Kosten är helt centrala. Det är faktiskt inte träningen som tar sig ketos bara i sig. Så det vill jag säga att det mest troliga, om du inte har tränat dig på att ta dig till ketos och inte vet om du är det, så när du har bränt av dina 90 minuter av glykogenlager, så då går nog kroppen in i svältmode därefter för de allra flesta av oss. Så det har varit för mig, och jag är ingen elitidrottstränad person alls. Det vill säga svältmoden börjar då, kroppen lever i otrolig i den meningen att en hybridmotor som kan omvandla vad som helst till vad som helst. Och då börjar den plocka, snarare än att offra sin eget fettlager. Hjärnan är en snål jäkel, evolutionärt, och vill spara på fettet, för den är väldigt bra att ha kvar. Om det blir vissa tider har du då bränt av dina glykogenlager och tänker att det kanske inte finns mer kolhydrat, det kanske inte finns mer fett, då är det nog bättre att vi offrar lite muskelmassa. Så det är lätt hänt att kroppen faktiskt börjar konvertera proteiner till glukos, vilket den också kan göra. Och det kallar vi för svält, skulle jag vilja säga. Men hjärnan tar hellre det några dagar än att offra det sista fettet om du har ont om fett. Så har du ganska lite fett på kroppen så är det ganska svårt att komma in i ketos även fast man vill. Men om vi går tillbaka till kosten då, för de allra flesta av oss som inte är metabolt sjuka, alltså har metabolt syndrom eller diabetes och så, hög eller insulinresistens, som vi slänger in det ordet också. Men om du inte har det, men du kanske inte heller varit så mycket i ketos, då är det ju absolut bästa sättet att ta sig till ketos att fasta i något dygn eller två eller kanske tre. Det skulle jag säga är en grundstart. Och träna på att bränna av glykogendagarna, då gärna första dagen, och sen kanske på andra dagen och tredje dagen inte 100% vattenfasta, utan då börja äta bra fetter, gärna med MCT-olja, alltså medium chain triglyceride olja eller kokosolja eller mättat fett på morgnarna, dag två och tre. Då kommer de flesta av oss in i ketos på dag två eller tre. Och sen, ja, sen kan vi prata om hur man ska hålla sig kvar. Men så, det gäller de allra flesta av oss, att det är det absolut snabbaste sättet att helt enkelt inte äta och absolut inte äta kolhydrater. För så fort du får insulin på slag så åker du ut ketosen. Då går du in i fettlagringsmode istället för utcheckning av fett.
Just det. Jag funderar lite på det här med muskler och risken att förlora muskler och så här. Och jag för mig att jag läste någonstans att kan det vara så att om man inte är van att fasta och äta lågkolhydratkost, är det större risk, alltså att kroppen inte är van att växla mellan de här två bränslena, är det större risk att man tappar muskelmassa då innan kroppen har vant sig vid att använda det så kallade superbränslet ketoner?
Ja, skulle jag säga. Även om det är förstås individuellt, så det kan ju finnas fall där inte alls är så. Men metabol flexibilitet är ju egentligen det som är det centrala och som vi är evolutionärt byggda för. Vi är ju inte byggda för att äta samma sak, äta frukost jämt och sådär evolutionärt. För 12 000 år sedan så fick vi äta det som fanns och när det fanns. Det är just det vi är byggda för. Och det var en naturlig flexibilitet att kunna jobba med de här olika energislagen. Kroppen är gjord för det. Så, och är det då så att du har ätit samma sak och i samma tempo och ätit mellanmål och frukost och hej och hå i 25 år, säger vi, då är det ju mycket svårare att ta ketos. Och om du då bara plötsligt slutar äta, det vill säga hårdbantar eller bara tokfastar, då är de allra flesta av oss kommer inte komma till ketos, för att du behöver stoppa in i din kost dietary fat. Du behöver kombinera lite dietary fat med att också få igång din egen fettförbränning från dina egna fettceller. Det är sällan man kan få igång det från ingenting. Liksom. Du behöver, som jag brukar säga, prime the pump. Det är som att slanga bensin. Man behöver liksom suga igång det lite grann genom att faktiskt äta fett, gärna på morgonen.
Mm.
Och då får man, när man väl har kommit in i ketos, då kan man ju ligga kvar där. Och ganska enkelt genom att använda sitt egna fett.
Just det. För att återkoppla till den här dietisten på Sahlgrenska då, det är ett par saker där jag funderar på. Du har redan varit inne på det, men dels är det ju det här med evolutionen, att hon menar att det finns för lite forskningsstöd och så, men det är väl ganska, precis som du har varit inne på, det är ganska otroligt att tro att våra förfäder fick så mycket och så konstant kost så att de aldrig var i ketos.
Mm. Nej, de var alltid i ketos. Det är det omvända. Det var ju så att vi har ju väldigt lite evolutionärt sett. Så var det ju vi... Det här är ju en teori som det finns vissa publikationer på, men det är också förstås en teori. Men den är inte så långsökt, tycker jag. Teorin nämligen att för oss i den tempererade zonen, jag menar, människorna har ju befolkat hela planeten. Allt ifrån Grönland till Afrikas djungler. Och mycket av oss kommer ju från savannen och djunglerna i Afrika. Av mänskligheten trots allt. Men vi har befolkat hela planeten, så vi klarar av att bo i alla klimat. Om man då bor i den tempererade zonen, så då finns det inte, för 12 000 år sedan så fanns det inte naturliga kolhydrater mer än kanske en månad om året. Resten av året fick du leva på rötter, nötter, alltså det du kan samla, och förstås fisk och djur, animalisk föda. Så det är ju faktiskt det vi är byggt för. Så det är helt självklart. Jag vill också koppla tillbaka till det här Sahlgrenska citatet, att det medicin, jag har varit och hälsat på ett antal epilepsikliniker runt om i världen, så att jag vet hur de här dietisterna är skolade och tänker. När de säger ketogenkost, då menar de en slags extrem kost som man ger till barn för just epileptiker, och så fungerar. Men det är inte riktig mat för det första. Den kosten, om man menar att det är vanliga människor ska äta den, så förstår jag det. Det ska inte vanliga människor äta. Den är hårdprocessad för att ha exakt 80% fett, mättat fett, och sen nästan noll i kolhydrater och lite proteiner. Så det är ju liksom ultraprocessad industriell medicinsk mat som jag absolut håller med om det. Så det här blir ju en språkförbistring här. Vi kan inte använda ordet ketogenkost för allt ifrån lite LCHF till den där maten. Men när hon menar det, så menar hon den, för det är så hon är skolad. Så det kan man förstå. Men när jag pratar om det här, och när vi valde att bygga vår produkt Acetrack, så valde vi att inte ha ordet keto i produkten. För det handlar inte om keto, det handlar om ketonkropparna, och i vårt fall då, om du mäter aceton i utandningsluften, så är det en ketonkropp som motsvarar att du faktiskt har varit i ketos. Men det är inte kopplat till den här extrema ketogena kosten. Så är du med på det? Vi kommer ju prata lite vidare om vad det är man tycker att man ska äta. Och det här är inte heller någon talibansk liksom renlära, utan du kan fasta dig in i det här, du kan äta veganskt, du kan äta carnivort, du kan äta en kombination. Poängen är att du kan inte hålla på att äta allt så mycket kolhydrater över en månads tid, för då kommer du inte att vara i ketos, för då får du insulinpåslag.
Precis. Hon nämnde ju en annan sak, den här dietisten, och det var det här med biverkningar. Och jag vet inte om du kan säga någonting om det här, för det är ju så, även jag började med LCHF en gång i tiden och hade väl några dagar där med någon slags övergångsproblem och biverkningar, kan man väl kalla det då. Hur är det med, säg nu att man äter normal mat med ganska mycket kolhydrater, och så får man för sig att imorgon ska jag börja äta nästan inga kolhydrater eller väldigt få. Visst är det väl så att det är en övergångsperiod, alltså där kroppen måste lära sig att gå på det nya bränslet, och att man då kan få en hel del så kallade biverkningar?
Ja, fast jag vill inte kalla det för biverkningar, för det låter som att det är något medicinskt.
Ja, det är
att man har biverkningar av ett vaccin eller så. Och att det skulle kunna finnas någon studie på det. Det finns det ju inte, men det finns ju inga studier på någon annan kostbiverkningar heller. Så att jag ha en liten rant först om att vad är det som säger att naturlig mat, jag menar ju i grunden, ät riktigt naturliga råvaror, laga maten i köket, så kommer det gå bra. Du kan slänga in i potatis, absolut, det är massor med våra användare som gör det, eller ris, eller quinoa eller så. Så det är inga konstigheter med det, men det omvända är ju, hur kan man säga att äta hårdprocessat vetemjöl till med nästan allting. Som, om du går till en bensinmack så finns det ju kolhydrater i allt. Det finns ju ingen rätt där som inte har kolhydrater i sig. Eller rätt, jag vet inte vad jag ska kalla det för. Det är ju inte mat. Min kollega Eva Mörk brukar säga det. Som, det som vi säger är normal mat, det är egentligen helt onormal mat. Och det som jag säger, eller blir anklagad för, är onormal eller extrem mat. Det är ju bara mat. Det är ju riktiga råvaror. Så det vill jag säga. Men när du går in i det här för första gången så kommer du att känna vissa effekter av det. Du kommer ju framförallt att känna hunger. Den insulin, de allra flesta av oss, när jag började göra det här mer aktivt kanske för 5 år sedan och absolut varit väldigt aktiv i de senaste 3 åren och haft väldigt bra hälsoeffekter av det. Då, men alldeles i början så då kommer du att känna, då är du insulindriven och då är ju den här insulinsuget eller insulinhungern. Den är ju helt annorlunda som upplevelse. De allra flesta kommer inte uppleva den riktiga hungern som vi som gör det här. Vi vilar hela tiden i att vi äter när kroppen verkligen är hungrig. Efter att ha fastat eller bara ätit mer fett och proteinbaserad mat. Men insulinhungern är det första jobbet. Det tar ju veckor innan du har kommit loss i det. Det vill säga att du har fått upp insulinsensitiviteten i dina celler så att inte de står och skriker efter mer kolhydrater. För det är väl ena. Och sen kan du få lite, om du börjar fasta ganska omgående, så första gången när jag gjorde det gjorde jag när jag var ung, för min mamma brukade fasta, alltså vattenfasta och tefasta liksom. Då får man ju ont i huvudet, jag ska inte säga alla får, men jag har fått ont i huvudet på dag 2 och 3, då har kanske 5 dagars fastor och sådär. Så då blir man lite kall och så, men sen kommer man ju till det där som du pratade om, att man, nästan alla av oss kommer ju in i ett högt, högläge, liksom, att man känner att man är extra skärpt och vass liksom, på en 18 timmars fasta eller en 24 timmars fasta. Det är ju heller ingen biverkning. Så. Men för att svara på biverkningar, det finns absolut ingen som konstaterar studie att till exempel LCHF eller då, vad vi nu ska kalla det här, LCHF plus då, om man går upp till 70% fett, 20% protein och 10% kolhydrater. Om vi kan definiera det som ketogenkost, det är inte riktigt vad epileptikerna gör, de är ännu värre. Det finns inga publicerade eller bevisade biverkningar på det.
Just. Jag tror du nämnde det här med metabol flexibilitet. Vi kommer eventuellt tillbaka till det, men enkelt uttryckt så är väl det just kroppens förmåga att ställa om mellan de här två bränslena, då, glukos och ketoner. Och ibland så brukar folk fråga mig, då har de ingen ketonmätare, så säger de, hur vet jag om jag har den här metabola flexibiliteten? Och då brukar jag säga att om du kan gå en dag utan mat, utan att känna hunger, då är du troligen ganska metabolt flexibel. Kan det ljuga då, eller kan det stämma?
Det var en bra sägning. Det gillar jag. Mm. Den kan man mäta också. Men
ja, vi kommer till det också.
Ja, men absolut. Nej, men jag tycker det, där har du det. Det är en sammanfattad del. Det betyder att du inte är insulindriven. Och då har du kommit dit hen. Och liksom, metabolisk flexibilitet, många av våra användare är ju jätteduktiga på det här, mycket duktigare än vad jag personligen är. Men jag vill nog säga att jag är metabolisk flexibel, men de som är allra bäst på det hela, de kan vara i ketos måndag till fredag, sen dricker de vin och äter chips och vad de gör på helgen, och sen så faller de ur och så kommer de in igen ett måndag igen. Och så rullar de så. Jag vill också säga att metabolisk flexibilitet är jätteviktigt, så att de här som är riktigt trogna ketogenkost, även om de har varit i det i 3 månader sedan, så faller de till sist ur. Och där kommer vi tillbaka till evolutionära och hur hjärnan faktiskt fungerar. För att hjärnan vill inte riktigt tro på att vi ska nog ändå lagra in lite fett ändå, om det går. Den är som sagt väldigt snål, hjärnan, och vill hela tiden sätta in på banken. Så att det är många som vittnar om det och har skrivit till mig genom åren här att ja, men nu är jag inte ketos längre. Ja, men då måste du nog variera det hela. Jag har sagt det innan, men jag säger det igen, vi är inte byggda för att äta på samma sätt livet ut. Vi är inte byggda för det. Vi är byggda för att äta det som kommer vår väg snarare.
Just.
Men det går ju inte idag, eftersom du har kolhydrater överallt runt omkring dig. Om du äter allt som kommer din väg idag, så då blir du ju direkt överviktig och sen blir metabolt störd.
Precis. Det är som vi har vidrört också, det här att det varnas för en del olika dieter, men när man vet att 52% av Sveriges befolkning är överviktiga eller feta, så är det ju konstigt att man inte varnar för vanlig mat också. Det är alltid de här annorlunda sätten att äta som brukar vara.
Ja, jag tycker bevisvärdan måste vridas runt. Vi måste vända borden här och säga, men vi har det här. För 20 år sedan hade vi 150 miljoner diabetiker på planeten. Nu har vi 450 miljoner. Det har tripplats på 20 år. Mm. Vilken annan potentiellt dödlig sjukdom har tripplat på 20 år? Hade det varit alkohol eller rökning, då hade vi bara förbjudit det. Men så gör vi inte med processad mat, ultraprocessad mat och socker. Det fortsätter vi, du vet, tuta i våra barn läsk. Det är ju, ni blir en vits här, det blir verkligen läskigt. Det är otroligt märkligt att vi inte tittar på sjukdomstalen och säger det här måste vi som samhälle göra någonting åt. Det är ganska tyst, tycker jag.
Mm. Exakt. Du har vidrört det också, men ska vi ta lite grann till om det här? För folk undrar säkert, kan ketoner och ketos, kan det vara farligt? För vilka kan det vara farligt?
Alltså jag är ju verkligen subjektiv, men jag har också läst oerhört mycket papers på det här. Jag tror egentligen inte att det kan vara farligt för någon, om jag ska vara helt ärlig. Det är ju individuellt om du känner att du mår jättedåligt i magen eller att du får migrän eller vad du nu kan få. Men det kan man ju få vad som helst för övrigt. Men om det nu är så ska du ju lyssna på din kropp. Det är väl det första jag vill säga. Men även för jag har för många ledande personer som jobbar med oss och använder Acetrax som är typ 1-diabetiker. Och också klarar det. Men jag vill säga det. Är man typ 1-diabetiker, då får man väl vara lite försiktig med hur man experimenterar med sin kost. För en diabetiker, som ni som lyssnar så kanske inte vet skillnaden mellan 1 och 2. Det är som natt och dag. En typ 1-diabetiker har ingen egen insulinproduktion. Så för all typ av glukos som kommer in i blodet så får du höga blodsockernivåer och du får inte ner det själv. Så du måste injicera insulin för att få bort det. Alternativt så börjar kroppen bunta ihop blodsockret till fettsyror och lagra in det som fett. Det är också en sån funktion man kan ha. Men återigen, för att få igång allt det där så kommer du fortfarande behöva insulin för att driva på det. Och det har man inte. Så om det är så att du har högt blodsocker som diabetiker typ 1 och inte injicerat insulin, då kommer kroppens celler kommer att svälta. För de får inte in glukosen från blodet till kroppen för insulin behövs öppna dörren. Så då blir det så att den säger till hjärnan, vi svälter. Ja, men då får vi väl gå in i ketos då. För det kan vi ju driva våra celler med. Och det är mycket riktigt så. Då får du höga blodfetter för den ställer ut då fettsyror ifrån fettcellerna i blodet. Så får du också höga blodfetter. Och så börjar du gå in i ketos. Och då går du in i ketos så in i bomben. För att det är ju så att du har ingen insulin. Så att då går kroppen till sist in i koma. Och det här kallas för ketoacidos. Det hör man på ordet. Det är ju en ketosförgiftning. Men den beror ju inte alls på ketosen. Det är ju också jätteviktigt att komma ihåg. Den beror ju på glukosen. Som ledde till att du fick för höga blodsockernivåer. Och det här gäller bara diabetiker typ 1. Det gäller inte alls diabetiker typ 2. Så i det fallet så har jag aldrig hört talas om någon typ 1-diabetiker som bara äter ketogenkost. Det fungerar väl alldeles utmärkt, som precis som för alla andra. Tvärtom så är det väl, jag tycker det är lite konstigt att både diabetiker typ 1 och 2 av dietister runt om i världen, men i synnerhet Sverige, får rådet att de ska äta ännu mera mellanmål och ännu mera frukost och ännu mera kolhydrater. Om du har svårt med din insulinproduktion eller inte har insulinproduktion alls, varför ska du då äta glukos när det finns fett? Det finns ingen evidens för det överhuvudtaget. Det är bara en hävd. Det är ungefär som att be en alkoholist säga, ja, du är alkoholist. Ska vi börja med att... Det är som att be en alkoholist inte börja med att sluta dricka. Jag skulle vilja säga så. Jag tror att det är bra att dra ner på kolhydrater för alla människor.
Ja. När vi är inne på det här med diabetes och även vad gäller högt blodtryck då, så är det väl så att ketogenkost kan förbättra då de här sakerna, och om man medicinerar för högt blodtryck eller diabetes så får man vara lite observant, är det inte så, för att det kan ju bli för bra så att säga med medicinerna då, tillsammans med medicinerna.
Ja, om du medicinerar för högt blodtryck samtidigt, ja, här vill jag verkligen säga att det här är inte min expertis att veta hur statiner och antar jag att du menar här, hur det kombineras med att det. Men man kan väl säga så här, det finns ju ganska många anekdotiska berättelser på att om man istället ändrar sin kost så får du ner ditt blodtryck och så kan du sluta äta statiner.
Precis.
Men det finns ju många exempel på där ute.
Ja.
Men är klart, i ett sånt läge, jag tror du kan det bättre än jag.
Ja,
nej, där vill jag inte. Där får du liksom, har du högt blod, och jag är inte kardiolog, så då får du prata med din kardiolog själv. Men tyvärr så kommer väl nästan ingen. Men vi på Diversify är ju av den, nu är jag lite ironiska, kontroversiella åsikten att livsstilssjukdomar bäst behandlas med livsstilsförändringar. Mm. Och det där är ju otroligt. Att det men de allra flesta läkare där ute, i alla fall 90% ska jag säga, oavsett disciplin, onkologi eller kardiologi eller så, tänker ju inte på att kosten kan faktiskt vara den bästa medicinen. Så tyvärr kommer du nog inte få rätt. Som hög blodtryckspatient så får de allra flesta fel råd, och så får du medicin istället. Skulle jag säga.
Precis. Men lite vaksamhet är då ändå när man äter mediciner.
Ja.
Men det här med, det får man ju också höra ibland, att nej, men du kan ju inte skippa kolhydraterna eftersom hjärnan måste ha kolhydrater. Kan du nämna lite kort om det?
Ja, det där har jag hört många gånger. Senast hörde jag väl det från Jonas Kolting. Och det fick jag rätta honom i podcasten, för till och med han trodde det. Så är det verkligen inte. Så vi har ju en otroligt allätande metabolism i vår kropp. Så alla celler, hjärnceller, muskelceller, kan driva sin citronsyracykel antingen med glukos eller med det här BHB då, som jag pratade om. Det går alldeles utmärkt. Däremot är det så att fettsyror direkt är det bara muskelceller som kan använda. Så den direkta förbränningen från blodfetter in i celler, som är motsvarande ungefär 10-15% bara av vår fettförbränning, den kan bara ske i muskelceller. Jag ska inte gå in på detaljerna där, men den är också rätt så komplicerad. Du behöver transportprotein som heter albumin för att den ska kunna ta sig in i cellen. Och det är den enda delen, de enda muskelceller som verkligen är duktiga på att använda fettsyror direkt utan att ha varit i ketos, det är hjärtmuskelcellerna. Så att hjärtmusklerna gillar också mättat fett, bara så att vi har lagt det i protokollet också. Men nej, det är en myt helt enkelt att man inte kan driva hjärnan med det. Utan jag tror att myten kring det är ju att just hjärnan, alltså blod-hjärnbarriären, kan du inte bryta med fettsyre i sig själv. Utan du behöver varit i ketos och brutit ner det till ketonkroppar, BHB. Och sen kan BHB åka in i hjärnan och driva det. Och det är ju som sagt evolutionärt antagligen det som har drivit våra hjärnor absolut mest av allt, och som också byggt upp våra hjärnor, ska jag säga, är fett, tillgång till fett för Homo sapiens. Så tror jag det.
Ja, då behöver vi inte vara oroliga för det.
Nej.
Om man nu då vill ha svart på vitt här, så vet jag att ni har tagit fram en liten fantastisk produkt som jag faktiskt har med mig här. Ace Tracker. Och sanslöst fint sätt att mäta om man är i ketos och hur mycket man är i ketos. Kan du berätta om Ace Track?
Ja då, gärna. Och tack för berömmet. Generellt sett så är det ju så att när man har varit i ketos, vi sa det i början, så är det så att levern bryter ner fettsyror. Och de faller ut i tre olika delar. Den första är den här BHB. Den kan man mäta i blodet genom att ta speciella blodsockersticker som är gjorda för blodketoner istället, och stoppa in, sticka sig fingret och så sätta in det där i en blodsockermätare, så får man upp ett värde i millimol per liter. Och just innan vi släpper blodketonerna så är ju det invasivt och sådär och ganska dyrt. De där stickorna kostar 35 kronor styck och så. Men det är ju också bara en mätning av hur mycket du har i tanken, som jag brukar säga. Den mäter ju bara hur mycket blodketoner du har i blodet, och har du använt upp dem, ungefär som med blodsocker alltså, har du använt upp dem redan, då kommer du få låga värden fast du kanske har varit i ketos. Det är ingen direkt mått på att du varit i ketos alldeles nyss i alla fall. Den andra molekylen, acetacetatet, det kan man mäta genom att använda en sticka i ett urinsampel. Pissar in en liten burk och så stoppar du ner en sticka där och så får du upp en färgkod, ungefär som ett lackmustest man gjorde på kemin när man var liten. Så den är ju väldigt onoggrann och är också, ja, messy i och med att man måste ta ett urinprov. Och det är dessutom väldigt, alla urinprov, oavsett vad du mäter, är ju mycket kopplade till din koncentration i urinen. Och den går ju upp och ner beroende på mycket vatten där uppe och massa andra saker. Och sen den tredje molekylen som kommer ut i den här processen som egentligen inte används till någonting, det är ju att det är ju molekylen aceton. Aceton är ju en fri flyktig gas som du någon gång har luktat på en nagellacksborttagningsmedelsburk, så känner du hur det sticker. Så den där paras inte med någonting annat, används egentligen inte av kroppen på något annat sätt. Den faller ut, för varje fettsyremolekyl som bryts ner så faller ut en acetonmolekyl i blodet. Och så vispas den runt tills du har ventilerat ut acetonen i lungorna. Den lämnar kroppen i botten av lungorna ungefär som att du kan andas ut alkohol. Och då har vi byggt en mätare för det, en utandningsmätare som en alkoholmätare kan man säga. Men istället för att mäta etanol så mäter den aceton i miljondelar. Och vi är ju den enda sådan mätare som också har byggt in en trycksensor i den, så att när vi kräver att användaren varje gång blåser ut på samma sätt. 6 sekunder med samma tryck och sådär, för att vi vill lagvinna oss om att se till att vi samplar på samma sätt varje gång vi gör en utandning och att vi får det så mycket som möjligt från botten av lungorna där då acetonen kommer ut. Så vi har en bra repeterbarhet för att vara en utandningsmätare, det vill jag verkligen säga. Så det får vi upp, och får man upp en siffra helt enkelt, då är det parts per million ppm. Om den där siffran är under, det här är individuellt förstås, men är den under 15, 10, då är man inte i ketos. Och är den över 25-30 så är man det, och är man någonting däremellan så då är man i, vad vi brukar säga, mild ketos. Och som högst så kanske man kommer upp i, jag tror att de allra mest hängivna och som har haft fett på kroppen ganska mycket också kan komma upp kanske i 150 ppm som mest. Det är ju väldigt mycket kopplat till hur långa lungor man har, om man är man eller kvinna, vilken ålder man har, hur mycket fett man har på kroppen, hur mycket fett man har ätit. Hur höga siffror man kan ha. Men det är ingen tävling. Utan det intressanta här är att de här värdena går upp och ner jättemycket för alla människor varje dag. Och varje vecka och varje månad. Så den här mätningen som vi gör av att mäta aceton i utandningen, den ser om du har varit i ketos i levern för 10 minuter sedan till en timme sedan. Så den ser... typiskt för mig är värdena högst om jag har gjort allting rätt. Igår kväll så har jag högst värden på morgonen, vilket tyder på att jag och många andra medelålders vittnar om samma sak, har höga värden på morgonen om man överhuvudtaget är i ketos. Och antagligen allra högst precis timmarna innan man vaknar. Så att, det är intressant, så kanske det går ner under dagen för då har man för sig massa annat och sen så går det upp på kvällen. Så ser det typiskt ut för de som är i ketos.
Just. Ni har ju varit gentila nog att ge mig en rabattkod här på 400 kronor. Jag kommer att lägga ut det så att alla kan läsa om den. Men koden är Feel Good and Have Fun, så får man 400 kronor i rabatt på Ace Tracker. Och jag kommer också i eftermiddag att lägga ut lite från min egen mobiltelefon och visa hur det kan se ut när man får det grafiskt och fint i sin mobil där. Men innan vi ger oss så tycker jag att vi ska försöka komma in lite grann på det här med kopplingen till olika sjukdomar. Det finns ju en mängd stories om hur ketogen kost och ketos har kunnat vara positivt vid olika sjukdomar. Kan du säga något generellt innan vi går in på specifika sjukdomar, något kring det här med ketos och våra stora kroniska sjukdomar?
Ja. Rent generellt sett så vill jag ju då inte prata om ketosen. Jag vill ju prata om vilken skada kolhydrater gör och glukos gör och fruktos gör. Glukosen i sig är ju en snabbt bränsle. Den behöver insulin för att ta sig in i hjärnan eller i muskelcellen, absolut. Men den lämnar också i ramen för cellen. Den oxiderar ju mycket mer. Den lämnar restprodukter på ett annat sätt än vad faktiskt annat bränsle gör. Så glukosen, vi är inte byggda för att drivas på det ett långt liv. Och så det i sin tur skapar ohälsa på många olika sätt. Både genom cancer, och nu säger jag inte på något sätt, jag jobbar 21 år med cancer, att cancer kommer från glukosen. Men glukos i vissa fall, i alla fall vad det gäller solida tumörer, driver ju på tillväxten. Och hjälper i varje fall inte till att strypa tillväxten i en solid tumör till exempel. Men den driver också på autoimmuna sjukdomar, för att det är liksom att ha höga blodsockernivåer i sig innan man hinner få ner dem river sönder blodkärlen, det blir inflammationer i kapillärerna och då så, ja, så börjar immunförsvaret behöva jobba och så ligger man på overdrive. Höga insulinnivåer i sig leder till en stress i kroppen som är ohälsosam över tid. Och dessutom så driver ju det, mycket glukosproduktion leder ju till att du får mer och mer insulinpåslag. För att, jag ska bara beskriva det lite grann i detalj, att när du äter, ständigt äter glukos och kanske ofta lite socker eller bröd eller pasta eller potatis, men var tredje timme liksom, dygnet runt nästan, ja, då får du hela tiden högre insulinpåslag och då kommer hjärnan efter ett tag att säga, eller det som kommer hända är att till exempel en muskelcell eller en hjärncell säger, då kommer de insulin att knacka på dörren och säger, vi har glukosa, nej men jag är fine, jag behöver inte mer liksom, vi har glukogenlager också för övrigt, ja, så kommer de knacka igen och så kommer de knacka, till sist blir de som telefonsäljare insulinet, så då tar inte de emot glukosen, cellerna. Och då blir hjärnan orolig, för då får vi höga blodsockernivåer, det är jättefarligt. Så då säger vi måste öka. Så då trycker de på ännu mer telefonceller, ännu mer insulin i kroppen. Och så byggs till sist upp en resistens i cellen. Som säger, nej men det här är helt knäppt. Liksom. Det är som att du nixar allting och säger, nu tänker jag inte lyssna på det. Och så kommer du in i en ond spiral och så producerar du mer och mer insulin tills du till sist lägger bukspottkörteln av dina betaceller och då får du insulin. Då får du diabetes typ 2. Så där, allt det här är kopplat till glukos. Och sen vill jag också slänga in fruktos. Fruktos är en disackarid som du helt enkelt inte kan bryta ner annat än att den kan brytas ner i levern. Så att, äter du någonting med tillsatt socker eller naturligt socker, men framförallt tillsatt socker och high fructose corn syrup ska vi inte prata om, då kommer det att uppta leverns tid och mitokondrier. Så då kan den inte vara i ketos. Så att, där har du också en sån, och det blir också ganska mycket restprodukter utifrån det. Och sen faller det ytterligare ut en glukosmolekyl, så fruktos är ännu värre än glukos. Men de två tillsammans driver ju massor med sjukdomar som vi kallar för kroniska, vilket man kan diskutera. Men det är någon slags livsstilssjukdomar i alla fall, en hel bukett av sjukdomar tyvärr. Mm.
Ja, det är spännande att du vänder på det där. Det är alltså ketonerna i sig som är hälsobringande, utan snarare att
nej, det är en annan bit.
Just det här med insulin är lite spännande också. Jag har gjort en hel sida om det här med insulin och insulinresistens som jag kan göra lite reklam för själv då, som heter insulinresistens.se, och där står många av de här våra stora kroniska sjukdomar beskrivna och vad då en sån här ketogen kost eller mindre kolhydrater rättare sagt kan ha för effekter. Så det är superspännande. Du har varit inne på det här med cancer, och det finns ju historier med både människor som har tackat nej till traditionell behandling men också använt ketogen kost tillsammans med traditionell behandling och fått ökad effekt av det och till och med mindre biverkningar av själva behandlingen. Så det är ju superintressanta saker det här. Alzheimer är en sjukdom som är kuslig och som jag har läst en del om och intresserar mig för. Och jag vet inte om jag minns helt fel, men berättar inte du i någon annan podd om en hyfsat ny studie som visade någonting med MCT-olja? Är det något som klingar bekant?
Ja, det stämmer.
Kan du ta lite kort om det?
Ja, det gör jag gärna. Jag just cancer och Alzheimer gick mina föräldrar bort i, var för sig. Så tjocktarmscancer och Alzheimer. Så att det är någonting som jag själv har sett på nära håll också. Och läst på jättemycket om. Jag trodde ju hela tiden att det var neurologiskt drivet. Och det är klart det är det också. Det är liksom, med få av de här kroniska sjukdomarna, någon av vi pratar om, de är ju liksom multiorsaker till det. Men det som har gjorts i den här studien, vi på Diversify var i Brighton i höstas och var på den stora Global Keto-konferensen där man tittar på lågkolhydratkost inom sjukvård. Alla möjliga sjukdomar. Och då var det en föreläsare där från Kanada som hade gjort en studie, genomfört en randomiserad studie där man hade tagit patienter med mild cognitive disorders, MCO, alltså förstadiet till Alzheimer. Och till ena gruppen bara gett dem den vanliga kosten, till andra gruppen gett dem 2 matskedar MCT-olja morgon och kväll. Så att man gjort det i 3 eller 6 månader. Och resultaten var slående. Allt annat var lika. De åt alltså samma mat. Jag vet, de bara la på den här, framförallt på morgonen tror jag, här i stor effekt. Så de var ju mycket mer i ketos än vad de som inte hade oljan fått. Och de hade 30% bättre minne. De hade 40% bättre närvaro. Och en tredje parameter som jag glömt bort nu, som man brukar mäta på, var just eller mild kognitiva disorders då. Så att kognitionen överlag hade bara gått upp sensationellt på en sån liten sak, apropå att kost är medicin. Jättespännande studier, de skulle fortsätta göra sådana studier. Det sorgliga med alla de här grupperna som möttes på den här konferensen, det var ju till stor del digital då här i höstas. Det var ju folk runt hela världen, ensamma medicinska läkare och forskare, sitter på sådana universitet med ganska mycket motstånd verkar det som. Men när de alla fick samlas och prata om bipolär sjukdom, om schizofreni, om epilepsi, om diabetes typ 2, om neurodegenerativa sjukdomar, cancer, så de kunde ju mötas, men de sitter alla ganska isolerade än så länge fortfarande på sina sjukhus och gör jättespännande forskning, men den stora medicinska forskningen har ju inte hunnit dit än.
Just det. Jag kom till att tänka på en annan sak också, en liten parentes där om Alzheimer och det du sa med glukos och kolhydrater. Och visst är det så att man ibland kallar Alzheimer just för diabetes typ 3 och att det är en slags insulinresistens i hjärnan, så att kopplingen till glukos och kolhydrater är ganska stark också.
Ja, det brukar man kalla det för, och den här studien visar ju ändå på att bara lite små ändringar, alltså det, nu finns det många olika varianter av Alzheimer också, och jag tror att man brukar säga att 10% av Alzheimer-fallen är ärftliga, vilket är skönt att veta i mitt fall. Jag har det i släkten, men 90% är nog drivet av att man är under energisätter gärna för att den kommer till ett insulinresistent läge. Det är i alla fall det som är hypotesen just nu.
Mm.
Och sen det är sin tur driver plack och sådär. Så det är ju mer saker kring det här, men jag tycker väl överlag liksom att varför det som slående på den här konferensen var att om man tar epileptiker, liksom att de prövar 3 olika starka mediciner på barn först. Och sen när de inte fungerar, när de är medicinresistenta som de kallar det för, då prövar man kosten. Varför vänder man inte på det? Vi kan väl börja med kosten. Det är ju i alla fall inga biverkningar på det. Om de inte gillar det eller inte händer någonting, ja, då kan man väl ta mediciner sen. Men varför har man den ordningen att man ska börja med en stark medicin? Det är knasigt.
Ja, det är så sant, så sant. Så all information av den här typen tycker jag är så viktig att föra ut. Så att du gör ett fantastiskt jobb med det tycker jag. Sen tänker jag att vi börjar sammanfatta det här. Och när jag började själv att fundera så skulle du kunna hjälpa mig att försöka sammanfatta det här. Hur ska vi tänka kring ketogen kost? Vem ska äta det? Vem bör äta det? Och när bör vi äta det? Bör vi äta det alltid? Eller hur ska vi tänka generellt? Är du med på vad jag menar?
Ja. Jag vill lägga till en sak innan vi sammanfattar det, som kanske inte kommit fram. Att man äter ju ändå samma mängd kalorier, som är ett väldigt trubbigt mat. Men ett gram fett innehåller ju dubbelt så mycket energi som kolhydrater. Så man behöver inte äta samma mängd mat. Men generellt sett så äter ju inte jag färre kalorier nu än vad jag gjorde för några år sedan. Men jag går ändå ner, hur jag än gör så går jag hela tiden ner i vikt. Fast jag inte tränar längre. Jag hinner inte med det. Jag har jobbat mycket. Men så jag vill säga att det är liksom, det är ju inte så att man bantar genom att kaloridisera. Det fungerar nästan inte för någon, inte långsiktigt. Så det handlar ju om att byta energislag och gå på en bättre energi som inte driver hunger och inte lagrar i fett. Ja, så det vill jag lägga till. Nej, men hur sammanfattar man det här? Jo, men jag sammanfattar det som så att ät riktig mat. Och då menar jag inte att liksom hårdprocessat bröd, flingor, apelsinjuice eller all sorts juice och sådana saker. Det är inte riktig mat. Ät mat som du kan se själv i köket. Välj bort alla, om du kan, alla saker Ica eller vad det nu handlar, som har mer än 3 ingredienser. Det är också hårt processat. Och då har du fått en väldigt enkel och bra start. Och sen känna efter själv vill jag också punktera. Det är jätteviktigt att man inte ska läsa en kostråd. För de är inte byggda för individen. Du måste känna efter själv vad som fungerar. Genom att lyssna på kroppen i första hand. Sen kan du skaffa en mätare lite senare. Men initialt så handlar det om att lyssna på kroppen. Och känna om det känns bra. Det tycker jag nog kroppen själv kommer kunna reflektera över. För de flesta av oss.
Perfekt. Jag tror att ni på er hemsida där pratar om ketoflexkost. Kan du kort säga vad ni menar med ketoflexkost? Mm.
Ja, vi har ju inte koll på vad vi säger på vår hemsida. Men jag kan säga vad man menar med ketoflexkost. Det är ju i alla fall ett bättre ord än att säga ketogenkost. Det tror jag gäller alla. Att om du ska göra någonting över tid, du kan väl börja kanske extremt ketogent i 2 veckor skulle jag säga. Men sen ganska snart så går jag över till att flexa där. För att det blir godare mat. Det blir ändå lite mer balanserat. Och när du väl har kommit in i en låg kolhydratskost. Oavsett om det är LCHF eller ketoflex eller så. Så det lilla kolhydrater du äter varje dag då. Som kanske är 20% eller 15% eller 10% av ditt totala kaloriintag. Det bränner du av direkt. För den lilla delen, den hjärnan bara kastar sig över den glukosen och bränner av den direkt. Så när jag slarvar och äter en macka eller en lite mer potatis än jag brukar, potatismos kanske som jag tycker det var, men det bränner jag av direkt. Så det är om du håller dig i en ketoflex, och nu ska jag säga vad det är då. Det är väl kanske att fortfarande äta fett, mest mättade fetter skulle jag säga, och till viss del kokosolja och MCT-olja och sådär då, på mellan 60-70%, sen 20% proteiner och 10% kolhydrater.
Just.
Och det är skillnad på kolhydrater också, men absolut ingenting med socker i. Det skulle jag vilja säga. Det är fortfarande det centrala, det allra viktigaste. Och sen, jag tycker ju potatis är en mer korrekt, vad ska man säga, korrekt fel ord. Potatis är en riktiga näringsämnen i det. Du har ju vitaminer och mineraler i potatis. Och framförallt om du liksom kokar den först och så låter den stå i kylen och sådär, så klingar mycket av stärkelsen av, så får du just de här mikronäringsämnena som du vill ha. Men om man jämför med pasta är ju inte, det är ju bara hårdprocessat vetemjöl och salt. Det är inte ett näringsämne i det överhuvudtaget mer än glukos. Så att det går att välja lite där också.
Just.
Men ja, så vad vi säger om ketoflex vet jag inte, men ketoflex tycker jag är en bra approach. För du måste hitta något som är långsiktigt, som du inte bara gör i några månader eller ett år. Du ska kunna göra det livet ut.
Osökt så kommer jag in på det här. Jag vet inte varför jag inte kan släppa den här dietisten på Sahlgrenska.
Men det hänger ihop, det är så det börjar.
Ja, för det, just det här med att hon säger att ketogenkost har för lite vitaminer och mineraler. Då ryckte jag till. För jag skulle hellre vilja säga att det är precis tvärtom. Att normal svensk mat innehåller mindre vitaminer och mineraler än en bra ketogenkost egentligen. Håller du med mig?
Ja, så är det ju. Men det är lite definition of terms där också. Hon menar den här processade maten. Som
ja, det förklarar du bra.
Jag har själv ätit den till och med. Jag har varit på keto-avdelningen för epileptiska barn där och tittat på det. Och det som jag ska inte räcka ner på dem, för det är precis rätt vad som behövs för de här epileptiska barnen, men det är en väldigt speciell kost som inte någon annan ska äta. Men ketoflexmat, om vi använder det begreppet, det är ju som du säger väldigt mycket mera riktig mat. Jag vill slå ett slag för mjölk och för vispgrädde. Jag dricker ju då i mitt kaffe enbart ungefär 1 liter vispgrädde i veckan. Mm. Och det har jag mått hemskt bra. Och det är väldigt bra mat på många sätt. Väldigt bra fetter, väldigt bra energistärk. Det enda jag har före klockan 12:01 på dagen är mitt tvättkaffe med vispgrädde och MCT-olja.
Just. Mm. Min frukost är det här bulletproof coffee med en stor matsked smör och MCT.
Ja, vi kör den. Ja, det är också bra. Smör och grädde är inte så långt ifrån varandra.
Det är precis samma produkt. Jag brukar be mina gäster om 3 bra livsråd. Och då kan det vara alla kategorier. Det behöver inte vara om ketos och ketogenkost, utan om du har tre, kanske som du också följer själv, som är bra livsråd.
Ja, men då börjar ju där vi har pratat om, att mitt första livsråd är kopplat till kosten. Och då tycker jag att man egentligen inte behöver vara så... Mitt råd där är... Det här första rådet är egentligen två råd. Det ena är att ät inte när andra tycker att du ska äta. Ät när din kropp själv känner att du vill äta. Och då kommer det att vara lite varierat. Vi är inte byggda för att vara rutinmänniskor. Och känna efter själv. Jag har ätit min sista frukost. Jag kommer inte få någonting att få mig att äta frukost igen. Alltså den gamla sortens frukost. Och det andra i det första rådet som jag vill säga, det är ju att om du, så länge du äter naturlig mat och vad det gäller grönsaker sånt som växer ovan jord, då kommer det att gå alldeles utmärkt. Och var inte så rädd för att blanda. Vi är byggda för att vara allätare. Så det är första rådet, att äta naturlig mat och känna efter när du ska äta. Då kommer du komma väldigt långt. Och inte lyssna på så mycket andras råd, utan känna efter själv. De andra två råden, de två sista råden, är kopplade till ett livsmotto som jag har faktiskt haft i hela mitt liv, hela mitt vuxna liv i alla fall. Det kommer från en serie som vi tittar på när vi var unga, Benny kanske, som hette McCain's. Då man ser en riktig naturmänniska som heter Seth McCain. Och hans motto var never quit, never lie. Och då, det har jag försökt hålla mig till, och det här är ju heller inte så hårt som jag säger, men om vi börjar med never quit och koppla tillbaka det till kosten. Det här är, man måste vara lite envis. Det här finns inga snabba fixar. Vi har ett samhälle idag som bygger väldigt mycket på snabbhet, men det här, mycket av livet är ändå långsamt, och mycket av de hälsosamma processerna är långa. Sjukdomarna kommer långsamt, de allra flesta av dem, och de försvinner långsamt. Och hälsan kommer och kryper fram och tillbaka också långsamt. Det är en trappa eller en sluttande plan som man går upp för eller ner för. Så det gäller uthållighet, och det gäller för övrigt också i startup-livet. Att det är de dåliga entreprenörerna skiljer sig från de bra genom att de dåliga ger upp för tidigt. Det handlar om att kämpa. Men sen ibland måste man ju sluta med saker. Ibland är man i en dålig relation, eller man bara måste ha en ny luft, och får man sluta, tycker jag. Och sen slutligen never lie. Ja, jag tror ändå att du bygger upp en väldigt stor mental och hälsomässig skuld av att gå runt och ljuga för människor och försöka upprätthålla de lögnerna. Det straffet för att ljuga snarare än att vara ärlig är så mycket större på hälsan än vad vi har börjat tänka på, ska jag vilja säga. Jag har absolut levt ett liv då jag har varit ganska fylld med vita lögner, men jag har kommit till en punkt nu ändå där jag är väldigt nöjd att jag kan leva ett ärligt liv, och det mår jag väldigt bra. Så att, försök inte linda in er allt för mycket i de här lögnerna där ute. Det är, och läs på och liksom, var sann med er själva.
Kanonbra. Det blev lite halvreligiöst där på slutet. Jag älskar det. Jag har precis läst en bok av Joe Dispenza som också handlar om en bättre framtid, och med tankar och epigenetik och neuroplasticitet och mycket sådana här saker om att tänka positiva tankar och försöka göra goda gärningar. Det är fantastiskt bra. Bra livsråd. Och tusen tack för en fantastisk intervju. Det är så kul att prata med människor som är så duktiga och så insatta i saker. Så vem vet, jag kanske hör av mig om ett tag igen.
Ja, och detsamma, Benny. Det är jättekul att bli intervjuad av någon som är så kunnig och som verkligen försöker få fram det här samtalet. Så jag tyckte det blev väldigt bra.
Tusen, tusen tack. Om man nu vill veta mer om dig och kanske framförallt AceTrack, var går man in då?
Då går man till getacetrack.com. getacetrack.com. Där kan man läsa på om produkten, den här rabattkoden du kommer lägga ut. Jag har redan glömt vad den var, men den kommer du lägga ut. Och 400 kronor, den gäller ju på den e-handelsshoppen som finns där också.
Just det.
Så ni klickar vidare där också till det. Vi har också en annan del som jag bara vill kort nämna, och det är ju våra utbildningstjänster kopplade till metabol hälsa som finns under elitista.se. Och där har vi just precis i dagarna lanserat en ny hälsoklubb, Elitista Health Club, som är gratis att signa upp sig för nu fram till sista juli. Så gå in där och signa upp er, Health Club med Q i klubb.
Kanon, då lägger jag ut den länken också.
Ja, det kan du göra. Jättebra, ja. Tack. Mm.
Kanon, tusen tack för den här fina intervjun. Mm.
Tack, hej. Tack själv, det är underbart.
Thank you for listening to another episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Addison. Now head over to Benny's blog at bennyaddison.com and tell him what you think. Thank you, welcome back, and have fun.